begynne min preken med å be en bønn for oss ifra Efeserbrevet 1. Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg nevner dere i mine bønner. For jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle det hellige. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få den ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for det hellige, og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra det døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme, og over alle navn som kan nevnes. Ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, har han gitt til kirken, som er Kristi legeme, fylt av ham som fyller alt i alla. Så långt Paulus bön för mig och för oss. Att han ska ge vårt inre öje lys så vi ser hur rik vi är. Jag vill också läsa till att begynna med från Efesierbrevet 4 och 3. Lägg vind på och bevara ondens enhet i den fred som binder samman. Ett läge med en on, lika som dere fick ett hopp då dere blev kallt. En herre, en tro, en dop, en Gud och alles far, han som är över alla och genom allt och alla. Lägg vind på och bevara ondens enhet. Jag vill si nå idag om ondens ström och strömmer till helhet och enhet. I våra liv som personer, i vår menighet, i Guds rike i Oslo och utöver där. Onden är en som skaper och gör helt där ting har gått i stycker. Det hela Guds väsen och föjer samman. Guds väsen är enhet och helhet. Där fiendens väsen är att splittra, splittelse, ödeläggelse. Oss emellan, men också i vårt eget liv. Att splitta oss upp i våra tankar, i vårt hjärta, i vårt inre. Men då kan vi få be och leva i ondens ström och hjälp till helhet och enhet. Något av det som var kännetecknande när pinsebevegelsen blev född i 1906 på Azusa Street i Los Angeles. Det var tungotalen, ja, selvfølgelig. Men något som var ännu mer uppsiktsväckande och för någon och kanske många stötande, det var att man såg att denna väckelsen, den bröt ner barriärer. raser, klasser som var då, speciellt mellan färgade och vita. Det man såg där var att onden bröt ner några barriärer, skapade enhet, skapade något helt. Och där det var ett segregerat samfund såg man att det begynte råda försoning och enhet. Det hade kommit en ny tid på det området. Det var ett stort kännetecken från pinseväckelsens födelse. En ny tid hade startat också på det området. Och jag tror att det är så, ett säkert kännetecken på onden, att den skapar enhet och helhet. Icke att vi ska tänka och mena likt. Nej, kanske tvärtom. Kanske när enheten och onden och kärligheten är starkt utgjut. Kanske då att vi tör och blir ännu mer olika. Att bli ännu tydligare i min tro, i min personlighet, i min spiritualitet, min andlighet, mina gaver. Kanske denna enheten leder till ett större mångfald. Mer färger, mer färgerikt, mer glädje. Ondens frukt känner vi igen ifrån Galaterbrevet 5. Kärlek, glädje, överbärenhet och så vidare. Är inte det vi önskar? En större mångfald. Kan det vara att vi då har fångat något av Guds hjärta? Gud som är så mångfaldig. Att det blir ett färgerikt fällskap. Men det blir helt, det blir vackert. Precis som det kan få lov att bli i mitt eget liv. Där onden, där Gud kan få komma och göra helt. Och nu må det ju inte ha gått i stycker för att bli helt. Det som är helt kan ju bli ännu helare. Det som är vackert kan ju bli ännu vackrare. Där onden skapar enhet. Där tror jag att vi får hjälp och lyfter blicken samman och se Jesus. För onden pekar och förhärligar alltid Jesus. Kanske den enheten, ondens enhet, leder till mindre självupptatthet. Vi börjar se Jesus och då börjar vi också se varandra på en ny måte. William Seymour, han var pinsebevegelsens första ledare. Han skriver i en av sina tidskrifter från 1906 om det som hade skett i Los Angeles och som sen skulle spredas över världen. Att människorna smälte samman blev till ett stycke, ett bröd, en kropp i Kristus Jesus. Där varken jöde eller hedning, slav eller fri i Azusa Street Mission. Ett bilde från Bibeln som har hjälpt mig att tänka enhet, helhet, ondens drömmer i forskjelligheterna. Det är från Zakaria kapitel 4. Där är ett bilde som jag ska fortälla. Och det är att Zakaria säger att ängeln kommer och väcker han. Ängeln som talte med mig väcket mig på nytt, som när en man väckes upp av sömnen. Han spurte mig, vad ser du? Jag svarte, jag ser en lysestake som är av guld helt igenom. På toppen har den en oljeskål och 7 lampor med 7 rör till var av lamporna som sitter överst på den. Och vid sidan står det 2 oliventrär, ett till höger och ett till vänster. Och Sakaira säger att jag tog till orda och spurt ängeln, vad betyder detta? Ängeln som talte med mig sa, vet du inte vad det betyder? Nej, herre. Då tog han till ord och sa till mig, detta är Herrens ord till Zerubabel, icke vid makt och icke vid kraft, men vid min on, säger Herren, allhärs Gud. Då säger profeten, jag tog till orda igen och spurte han, men vad betyder oliventräna som står till höger och till vänster för lysestaken? Och vad betyder olivengrenarna vid sidan av de 2 gullrörerna som leder oljen ner från dem? Han säger, vet du inte vad det betyder? Nej, svarte jag. Då sa han, det är de 2 som är salvet med olja. Det står för han som är herre över hela jorden. Detta bilde möter vi igen i Johannes uppenbaring. Och så du har det i det gamla och i det nya testamentet. Men vad är, vilka är då dessa 2 smorde? Ja, det är, om du läser sammanhanget, Josua, överste prästen. Och Zerubabel, den av Gud utvalde för ett profetiskt uppdrag. Vad var då uppdraget deras? Jo, de skulle samman igen bygga upp templet. Samman med folket. Prästen och profeten. Och där flyter onden. Prästen personifierat för ordningen. Profeten för friheten. Är det så att onden flyter i ordningen, i friheten, i det faste, i det fria, i det liturgiska, i det karismatiska? Ja, det är det som detta bildet bland annat säger nog om. Nu ska jag inte på någon måter si att jag har skönt dybderna i detta profetiska Bibelns bilde. Men för många år sedan så hörde jag, husker inte så mycket av den undervisningen, men jag husker detta bilde och att det efter det har blivit en hjälp i mitt liv. Hur han ser på mitt liv, hur han ser på menigheten, hur han ser på Guds rike och hur han lär mig att älska forskällena och inte bara respektera, acceptera, utan tro de 2 strömmarna, när de kommer samman, så blir lyset starkare. Att onden flyter i ordningen, i ordet, det flyter också i det fria, i onden, i det karismatiska. Och jag tror att det kanske kan vara så att när vi börjar att se något av detta så väcks din enhet. En kropp, ett hjärta, där vi ser att kraften, ondens kraft, lyser starkare i våra liv, i vår menighet, i Guds rike. Då är det kanske som första Korinthierbrevet 12 säger om att vi är ett läge med många lemmar. Och vi är varandra till tjänst. När en gråter så gråter vi alla. När en är glad så gläder vi oss alla. Då blir vi inte längre trusler med våra gaver, med våra personligheter, med vårt sätt att vara. Utan då blir vi lämmer varandra till tjänst. Där onden för samman och håller samman. Och det är ju så. Det där fasta, förutsägbara ledarskapet, prästen, strategierna, visionerna, planläggningen. Ja, onden flyter där. Det är inte sånt, tror jag, att vi tränger formen för att fylla det med onden. Utan det virker som onden flyter på bägge städer. Kanske det leder till att vi inte tänker så mycket att det är ondlig, det är praktiskt, det är mer värt, det är mindre värt. Jag vet inte, kanske vi inte tänker sån. Visst vi gör det, så är min bön att onden, ondens enhet, ondens drömmar ska la det bli borte. Att vi begynner älska forskjelligheterna. Bön, gudstjänst, arbete. I stillheten, i mitt lönnkammer, på ett bönnemöte, på en gudstjänste. Ut och evangelisera, vinna världen. Är det inte någon gånger att vi nästan krangla lite. Någon säger vi måste vara mer inne. Nej, vi måste mer ut. Nej, vi måste vara mer inne. Nej, vi måste vara mer där. Och så kanske det hänger samman. Och när vi får det samman så blir kraften starkare. I mitt liv så syns jag att vara tätt på, i stillheten, i väntan, i tillbedelsen, i lovsången. Att få vara tätt, extremt tätt och samtidigt bli sänt extremt långt. Vilken fantastisk bevegelse att få leva i. Bön, arbete. Vila, aktivitet. Där strömmar onden. Vi ser också i apostlagärningarna att de första kristna också efter att pinsedagen hade varit och onden hade fyllt i, så fortsätter de, Peter och Johannes, att gå till templet och be på bönnetiderna. Det var en judisk tradition och många av den judiska traditionerna lämnat de, men det ser ut till att den höll de fast på. Bland annat i Apostlagärningarna 3 så står det att Peter och Johannes gick upp till templet vid bönetiden. Judarna, de bad ofta från psalmerna i Bibeln på bestämda tider. Men där en dag, Peter och Johannes går upp till templet på sin bestämda bönetid. Och inte bara sin, men på menighetens, folkets bestämda bönetid. Och där en dag, så när de kommer där och går, i sin vanliga ordning, i det faste, i den faste rytmen, då sitter där en lam man och ber om en allmose. Han hade säkert suttit där många, många, många gånger för när de hade kommit och gått. Men den dagen så ser vi hur onden kommer över dig. Och på ondens inspiration så säger de till mannen: rejs dig och gå. Var helbredet. Ondens kraft. Mitt i deras faste liv, i deras dagliga bönner, så kommer onden med det plötsliga, det fria, ondens gaver och den helions kraft reser mannen upp och han blir frisk. Är det också det vi längtar efter? Kraften som helbreder, som genupprätter, som sätter fri. Allt detta, den helions virke. Att hålla samman, enheten, det faste, det fria, ondens gaver i kraft. Den helige ånd och dens gaver blir ofta gitt där och då att tala, att handla på inspiration av onden. För någon, för något annat. Det som kännetecknar, många kännetecken, men något som i vart fall kännetecknar ondens virke och kraft, det är att virkningen långt övergår min egen insats. Och är inte det något vi önskar? Att det jag gör övergås av Guds kraft. Jag tror att det ofta är så lite som Gud förväntar. Det Peter och Johannes gjorde, de gjorde det vanliga. De gick till templet, de bad sina böner. Och så kommer onden mitt i detta. Låt det bli en förväntan att mitt i vårt vanliga liv, i våra rutiner, i det faste, i våra liv, på vårt arbete, i vår menighet, låt oss förvänta och tro att onden plötsligt kommer med sin ström. Så går disse strömmarna samman och lyse i lysestaken blir starkare. David i Bibeln tror jag var en som levde ett sammansatt liv. Det virkar som han var en sammansatt man. En man efter Guds hjärta. Han har skrivit psalmernas bok. En av de mest lästa och bedda bönneböckerna. Bönnerna vi har. Full av tacksägelse, av lovprisning, av klager, av allt du kan finna i psalmerna. Men David, han var också en ledare. Han var en konge, han var en krigare. Men det virker som David hade funnit någon hemligheter. Hur det inre och det yttre livet hänger samman. Hur stillheten och aktiviteten hänger samman. David verkar också vara en som har lätt med olika känslor. Du kan läsa i psalmerna att ena stunden fick allt vara mörkt. För att i nästa stund har allt blivit snudd på till lovprisning och glädje. Det verkar som David hade något också av det lite som, ska jag kalla det, kanske mörke i sitt liv. Det tungs inte. Men han hade också lätt till glädjen, till upprislingen, till tacknämligheten. Och Davids tröst verkar vara att stole på den Gud som gör mörker till lys. Den Gud som förvandlar död till liv. Det står i första Johannes brev 1:5. Gud är lys. I ham finns det icke mörke. Psalmen 46:11 säger: stans och inse att jag är Gud. Någon gång må vi stoppa upp och se vem Gud är. Och det är min bön för mig och oss. Den bön jag bad från Efesierbrevet 1. Att må onden ge vårt hjärtas ögne lys så vi ser vem Gud är. Hur rik och härlig den arven är som han har kallat oss till. Sån är vår Gud. Han kan förvandla. Och göra nytt. Göra helt. Att se något nytt. Profeten Zakaria. Det står att ängeln kom och väckte han. Det har läst ifrån Zakaria 4. Sov han då? Nej, det verkar inte så. Men han blir väckt till att se något nytt. Kanske det är så att var gång vi ser något nytt så är det väckelse. Antingen där i mitt liv eller i vår menighet. Ge Gud vårt hjärtes ögne lys. Det som Josua och Zerubabel fick höra när de skulle bygga templet på ny. Det var från Haggai att härligheten, jag måste finna vad det står på norsk, eller så citerar jag det på svensk. Haggai 2:9. Detta nya hus ska bli härligare än det första. De stod samman i sina forskjelligheter. Och byggde templet. Och då fick de höra att detta nya hus ska bli härligare än det första. När vi står skuldre vid skuldre så är min bön: låt härligheten öka i detta hus, på detta städ, i mitt liv. Och jag tror att det mer än något annat handlar om att umgås med den helige. Det är så lite sträv, men att bruka tid med den helige, så blir vi helliggjort. Först snackade man om syndakatalogen. Att begynna med det och det och det får vi inte göra eller ska göra. Kanske det är att begynna i fel ände. Att umgås med den helige, så blir vi helliggjort. Han har kallat oss till samfund med Jesus Kristus. Det är vårt första kall. Samfundet med Jesus Kristus. Och därifrån får vi många gaver och tjänster att bruka samman. Herre, jag ber. Kom du och ge vårt hjärtas ögne lys. Helion, öppna våra ögner. Låt oss få se det som är sant om dig, om oss själv, om andra. Kom Helion och ström med din fyllde. Till en älv med glädje för byn och för våra liv och ditt folk.